Fulknarket som misstänks ha tagit 5 unga liv, nya uppgifterna efter polisens larm. Största möjliga tystnad när Bandidos-presidenten ställdes inför rätta. Jag heter Nicole Dubochan och du lyssnar på NVT Krim. I den här podden brukar ju min kollega Åsa Asplid och jag prata om värmländska brott. Men idag så blir det lite annorlunda för att Åsa är ledig och istället så har jag sällskap av Per Mojanis. Och du är ju nyhetschef här på NVT men har jobbat väldigt länge som krimreporter. Och vi har också jobbat tillsammans du och jag, Per. Så det här är ju inte något nytt område för dig direkt. Välkommen hit, Per.
Ja, men tack. Och jag tänker att vi kör igång direkt.
Det blir bra det.
För idag så är det ju snart 2 månader sedan som polisen i norra Värmland slog larm om att flera unga personer hittats döda och misstänkt så kallat fulknark. Och länge var det rätt tyst om den här utredningen, men Nicole, du har ju fått fram lite nya uppgifter.
Ja, för det handlar alltså om brottet vållande till annans död och 5 personer är döda och en av dem är kvinna. Och 2 dog i Hagfors med bara några veckors mellanrum och det är de som förundersökningen handlar om. Men polisen ser ju också ett samband mellan alla de här 5 personerna. Även om vi inte vet så mycket just nu om de här 3 övriga. Men det finns gemensamma nämnare som gör att polisen ändå har kopplat samman de här dödsfallen.
Vilka är det?
Ja, för det första så är det ju förstås att alla bodde i Värmland eller har bott här väldigt länge. Så det är ju liksom den geografiska kopplingen då till att börja med. Och sen är de i runt 20 år allihop, ungefär samma ålder alltså.
Var det ett kompisgäng det här eller vad handlar det om?
Ja, inte helt. Enligt förundersökningsledaren som heter Håkan Nyberg så handlar det mer om någon typ av kontaktnät så att de umgicks inte som ett kompisgäng men alla kände förmodligen till alla och hängde i samma krets och så. Även om de då inte var nära vänner.
Är det här en viktig uppgift för polisen?
Ja, det hänger ju samman med att man börjar fundera då om de kan ha köpt sina droger, alltså det här fulknarket från samma langare eller samma person.
Och den personen, är det någon som polisen vet vem det är?
Nej, det vet de ju inte nu. Men de har säkrat spår för att hitta en eventuell säljare. Så att man har skickat de här spåren till Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, för analys. För att se om det finns fingeravtryck eller DNA-spår som kan koppla de här säkrade spåren till en och samma person så att säga.
Vet man vilken drog det rör sig om? Är det någonting polisen har berättat?
Nej, det vet man inte heller riktigt än därför att de här personerna som har dött som polisen nu tror hänger samman, det är ju de är skickade till Rättsmedicinalverket för obduktion och det dröjer ganska länge. De har inte fått några svar därifrån än. Så man vet ju inte vilka droger de hade i sig och om det ens är samma drog.
Vet man hur de har fått i sig drogerna?
Ja, man vet ju att det här inte var missbrukare som injicerade droger som heroin eller så som är dödliga i vanliga fall så att säga. Utan det är inte några tyngre missbrukare. Det är också en gemensam nämnare för de här. Så att man tror inte att de är injicerade och polisens huvudtes här eller huvudspår är ju att det rör sig om piller eller tabletter som de har fått i sig. Och det finns ju också uppgifter om att det fanns piller med på den här festen i Hagfors där en av de här 2 unga killarna dog. Så ja, det ligger ju ganska nära till han som misstänker det då.
Men det handlar inte om att de har tagit sina liv?
Nej, där var förundersökningsledaren väldigt tydlig med att ingen av de här hade uttryckt någon livsleda som han sa. Utan ja, de har dött på annat sätt. Eller inte frivilligt så att säga.
Så nu är hela den här utredningen i någon form av vänteläge då?
Ja, polisen har väl gjort det de kan göra så här långt. De har förhört alla som har varit vittnen och människor runt omkring de här döda personerna. Och man har som sagt säkrat en massa spår. Så nu väntar man ju på de här analyserna som blir avgörande för om man kan gå vidare med utredningen eller inte.
Nu ska vi ta och byta spår. Vi ska prata om en märklig rättegång som du var på förra veckan, Nicole.
Ja, för det här handlar ju om en grej som inträffade för snart 3 år sedan utanför restaurang Grön Ko på deras parkeringsplats. Men vi ska bara vara tydliga då med att den här restaurangen som ligger i Värmlandsbro, den har liksom ingenting med själva händelsen att göra utan den blev bara spelplats för slagsmålet som kommer utspela sig där. Och vi har faktiskt pratat om själva utredningen i vår allra, allra första podd. Så nu går vi tillbaka till 7 juli 2020. Och det var vid 8-tiden på kvällen som det började ringa till SOS Alarm. Om att det förekom något slagsmål där på parkeringen nu vid Grön Ko. Och vittnena pratade om att det rörde sig om MC-killar som slogs dessutom. Och bästa vittnet som ringde in filmade allting och var otroligt detaljerad i sin redogörelse för vad som hände. Han såg att två personer slog en tredje och att den som fick stryk hade en bandidos väst på sig. Och sen såg han också att det var ganska rejält med stryk. De drog ner honom på marken bakom en bil och sparkade honom och sådär. Och när han kom upp igen så var ansiktet på honom helt blodigt. Och så filmade han då samtidigt som han pratade med den här larmoperatören. Så det måste vara ett drömvittne på så sätt. Och sen det som man såg sen det var att de tog av de här två som slog. De tog av bandidosmannen hans väst och slängde in den i bagageluckan på en svart Mercedes. Och sen satte sig den här misshandlade mannen i baksätet på den där bilen. Och de två som hade slagit honom satte sig där fram och så drog de iväg i jättehög fart. Den här vittnet han också noterat att det var en väldigt motorstark bil, tror jag. Så ja, de körde in mot Karlstad i alla fall i den här svarta mässan då. Och försvann ur vittnets syn.
Men de var inte ensamma på parkeringen, väl?
Nej, för ett vittne som var chef för han som blev slagen. Hon var vd på det här företaget där han jobbade sedan en ganska kort tid. Hon blev uppringd av den här mannen. Han är prospekt, så vi kan ju kalla honom för det. Alltså provmedlem var han då i Bandidos. Han ringde till henne på kvällen och bad henne att komma till Grön Ko. Och det gjorde hon. Så att hon stod ju parkerad bredvid den här svarta Mercedesen som där slagsmålet utspelade sig liksom. Och såg alltihopa. Och när den här Mercedesen drog iväg med bandidosmannen, alltså prospekten i baksätet, så följde hon efter ganska snart. Det såg vittnet också.
Vad hände sen?
Jo, sen ganska snart, bara några timmar efter den här misshandeln, så greps två misstänkta som varav den ena då kunde kopplas till den här svarta mässan. Och det visade sig att den andra var en väldigt högt uppsatt bandidosman. Han har också en hög ställning inom Bandidos internationellt faktiskt. Och det var han och hans kompis som nu har hoppat av Bandidos, säger han själv, i så kallad good standing. Alltså utan att det har lett till några repressalier från Bandidos. Han är fortfarande kompis med klubben. Och det var de två som greps under ganska stort Hallabaloo i Dalsland. Och de satt häktade också, misstänkta för grov misshandel och människorov. Det berodde på det här med människorovet, det berodde på att provmedlemmen, han var spårlöst försvunnen efter den här snabba färden bort från Grön Ko. Så polis och åklagare trodde ju att han var kidnappad och förmodligen också mördad.
Men så var det inte, skulle det visa sig.
Nej, för att efter en månad så hörde han själv av sig till polisen och bedyrade då att han inte alls hade blivit utsatt för någon misshandel. Utan ja, han tyckte bara, han sa att det där bara var snickesnack ungefär. Och då släpptes Bandidos-presidenten och hans kompis ur häktet eftersom det ju bevisligen inte hade varit någon kidnappning. Sen så åtalades de bara då inom citattecken för misshandel, inte grov misshandel.
Och nu har det alltså varit en rättegång som du har varit och bevakat.
Ja, precis. Det var ju tredje försöket till rättegång för att ingen av de inblandade i den här händelsen har varit speciellt intresserad av att vara med i rätten.
Och hur gick det den här gången?
Ja, men det gick ju så där för själva brottsoffret, alltså den här provmedlemmen då som skulle ha fått stryk. Han kom inte helt enkelt och då hade han ändå i ett mejl några dagar innan rättegången aviserat i tingsrätten att han inte var något brottsoffer, men att han ändå skulle kunna tänka sig att komma till rättegången ungefär. Fast han sa samtidigt också att han verkligen inte hade något att tillföra i den här historien.
Men nu gjorde han inte det. Körde man på ändå då?
Ja, man gjorde det. Och Barbro Brännlund som är åklagare, hon körde ju sin sakframställan, alltså berättade vad hon ansåg att de här misstänkta bandidospresidenten och hans kompis hade gjort sig skyldiga till. Hon spelade upp de här larmsamtalen och berättade om bevisning som fanns, i teknisk bevisning i form av den här provmedlemmens blod inne i bilen, den här svarta mässan till exempel. Men sen så blev ingenting som det brukar vara i en rättegång. För när hon skulle förhöra de här misstänkta så sa de ingenting.
Ingenting? Vad menar du då?
Alltså de sa ingenting, inte ett endaste ord. De tittade bara liksom rakt fram på åklagaren när hon ställde sina frågor till dem. Hon, i vanliga fall så brukar kanske Bandidos åtminstone säga inga kommentarer eller så i rättegångar. Men nu var de helt tysta. Så det blev ju en lite märklig situation och till slut så lutade sig domaren fram över sin pulpet där i tingsrätten och frågade om de verkligen kan prata eller om de ens kan prata. Och då skrattade de faktiskt lite och så medgav de att jo, vi kan prata.
Åklagaren hade ju ett vittne också, den där vdn. Hur
ja, men hon kom faktiskt och hon vittnade men sa samtidigt att hon hade drabbats av post-covid och det är ju en sjukdom som kan ge minnesförlust. Och hon sa att hon hade fått väldigt dåligt minne efter den där sjukdomen och därför inte kom ihåg nästan någonting av händelsen. Hon mindes bara att hon hade sett ett slagsmål men inte vem som hade varit inblandad i det eller sådär. Så att som vittne betraktad så får man nog säga att hon inte var värd särskilt mycket för åklagaren.
Vad har du för tankar om att det blev så här?
Ja, alltså Bandidos, de pratar ju aldrig. Jag försökte fråga dem i pausen här på rättegången om de ville kommentera själva det som hände inne i rättssalen. Men då skrattar de bara och önskar mig en fin dag. Men sen ligger det förstås nära till hans och tror att de kan ha påverkat vittnena till tystnad, alltså skrämt dem. Och det är ju väldigt allvarligt.
Så om man ska försöka sammanfatta det då, hur ser åklagarens bevisning ut?
Ja, men hon har ju en film från misshandeln och hon har bilder som kan koppla de misstänkta och brottsoffret till den här, till närheten av platsen också. De tankade på ett ställe i närheten av Grön Ko med lite mellanrum. Men då fastnar de på övervakningskamera där. Och sen så finns det ju som sagt den här tekniska bevisningen med blod och så från offret i den här flyktbilen eller vad man ska kalla det, den svarta mässan. Och även hans blod fanns på en t-shirt hemma hos Bandidos-presidenten.
Vad sa advokaten om bevisningen då?
Ja, men de tyckte ju naturligtvis att den var klen och de pekade också på bristerna i kvalitet på de här övervakningsfilmen. Eller från vittnesfilm och de här övervakningskamerorna. Och så menar de väl också att det här blodet från provmedlemmen skulle ha kunnat hamna i bilen vid något annat tillfälle och inte just vid misshandeln. Så ja, vi får se vad tingsrätten kommer fram till. Domen kommer ganska snart.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Per, du har ju faktiskt gjort några inhopp som kriminalreporter den här veckan och skrivit en dom i ett väldigt uppmärksammat fall. Och det handlar om den här domen om 12-åriga Adriana som vi pratade om i avsnitt 45. Och det kom en dom i veckan där som du kan berätta om, Per.
Ja, det här är ju ett fall som vi har följt och anledningen till att det är av intresse för NVT är att en av gärningsmännen som nu dömts är uppvuxen i Karlstad där han också har levt stora delar av sitt liv. Och den här nu 32-årige mannen är en av tre personer som döms till livstidsfängelse för bland annat mordet på Adriana. Och det här mordet inträffade ju i augusti 2020 utanför en McDonald's-restaurang i Norsborg söder om Stockholm. Och måltavla för, för skjutningen, det var inte flickan utan det var två gängkriminella som också befann sig på den här platsen. Och som du nämnde, domen föll under förra veckan och där har ju advokaterna redan aviserat att de kommer att överklaga till hovrätten.
Ja, och då har de ju 3 veckor på sig att göra det, så ett par veckor från nu. Så då blir det ett omtag där. Den här rättegången i tingsrätten pågick ju i 5 månader tror jag, så det blir en ny lång historia.
Sen har vi flera andra uppmärksammade utredningar som pågår och jag kan tänka att vi kan passa på att uppdatera lyssnarna på vad som händer där. Dels så har vi det här misstänkta frysmordet i Årjängs kommun. Vad är det som händer där?
Ja, mannen är ju fortfarande misstänkt och häktad för det här grovt gravfridsbrott, alltså för att ha lagt en kvinna i en frysbox. Och han utreds också misstänkt för mord, men där är han ju inte häktad för mord. Och brottsmisstanken där är skälig misstanke, alltså den lägre graden. Och han genomgår just nu en rättspsykiatrisk undersökning, så han sitter på en sån klinik och undersöks jättenoggrant då. Samtidigt så har han också blivit omhäktad i 2 veckor. Och jag vet att den här rättspsykiatriska undersökningen, den ska vara klar den 24 maj. Så då får vi se vad som har hänt med utredningen efter det. Men det kanske den nyheten i det här fallet är ju att kvinnan i frysen nu är identifierad via DNA. Det kom resultat i förra veckan var det väl. Och då visade den här analysen det som egentligen polis och åklagare hela tiden både trott och sagt. Att det var den här 55-årige mannens sambo som låg i frysen.
Och sen har vi ett misstänkt mord i Hagfors också.
Ja, det var precis före påsk som man hittade en man i Geijersholm i 50-årsåldern död. Och 3 personer har varit misstänkta för att ha mördat honom och de... Alltså 2 män och så är det en kvinna som alla 3 är misstänkta för det här. Och alla de är nu omhäktade.
Och det var allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så du inte missar något avsnitt. Tipsa gärna vänner och bekanta om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad det vi ska prata om så kan du göra det i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Per Mojenis och du har också lyssnat på NVTs kriminalreporter Nicole Dibosan. Klippepodden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.